Så hittills under retriten har vi ju gjort en hel del redan. Så vi har reflekterat och vi har samtalat kring vår egen relation till döden. Monica har delat väldigt personligt hur hennes praktik kring död har sett ut och ser ut. Vi har också börjat dela kulturella tips som har med temat att göra. Så vi har redan tagit några olika ingångar tillsammans. Och nu tänkte vi att vi vänder oss mot lite mer renodlade buddhistiska perspektiv. Och det är inte som att vi inte har sysslat med dem, men mer uttalat buddhistiska perspektiv. Och det var inte helt självklart hur det här föredraget skulle se ut. Bara en sån sak som var ska jag börja. Dels för att det är ett stort tema, dels för att det ligger mig så himla nära om hjärtat. Så jag tänkte, man måste ju börja någonstans med något generellt om varför är döden centralt i buddhistisk praktik? Det är en fråga jag ställer mig själv ibland. För mig är det självklart att det är centralt, men varför är det centralt? Och ibland när jag ställer mig den frågan, varför är det viktigt eller så, så brukar jag tänka, okej, det måste finnas någonting i Buddhas liv som pekar mot det här. Det gör det i princip alltid. Och det slog mig ju på en gång att döden var en central del i Buddhas liv. Jag tänker dels på sådana saker som att hans biologiska mamma gick bort nästan direkt efter att han hade fötts. Han blev uppfostrad av en moster eller faster eller någonting istället. Så det finns där i bakgrunden. Senare under sin andliga praktik så levde han ju som asket och fastade sig mer eller mindre till döds nästan. Det finns ju beskrivningar av att han kunde känna sin ryggrad härifrån för att han var så undernärd och smal. Om det var så eller inte vet vi inte. Men som en beskrivning på hur långt han gick i sina skes. Han liksom pushade sig så långt mot döden för att han ville åt någonting. Men det som kanske är mer centralt för oss och som vi redan har varit inne på i de fyra synerna. Så berättelsen går ju att han levde ett väldigt, väldigt, vad ska vi säga, välbärgat, tillrättalagt liv i samhällseliten i dåvarande norra Indien. Och att han var skyddad väldigt mycket. Att han flyttades mellan olika palatsbostäder och hade allt han ville ha och så vidare. Ofta beskrivs det som att han verkligen höll, alltså att de höll undan sjukdom, ålderdom och så. Om det var tjänare som var sjuka eller blev för gamla så såg man till att byta ut. Alltså, det finns ju myter som beskriver väldigt detaljerat hur han skyddades från alla de här centrala sakerna i livet. Och sen vill han komma ut ur palatslivet, lyckas få med sig kusken och vagnen och tar sig ut i staden utanför palatset. Och så i fyra omgångar så ser han först en gammal person, en sjuk person, tredje gången en död person på väg till kremation och fjärde gången en andlig sökare, en vandrande sökare. Och det här är ju verkligen helt avgörande. I alla fall som berättelsen går är det här helt avgörande. Om han inte hade sett de där sakerna, eller om det nu var så att han hade sett dem förut men den här gången faktiskt såg dem, så är det det som gjorde att han valde att söka det som blev uppvaknandet och därför kunde dela det med oss. Det är därför vi sitter här och så vidare. Så redan där är döden en av grundbultarna i varför han valde att lämna sitt överflödiga palatsliv och söka meningen med livet istället. Någonting jag inte hade stött på förut var att de här fyra synerna ibland kallas för de gudomliga eller himmelska budbärarna. Jag tyckte det var en sån poetisk take på dem. Det var inte bara någonting han råkade se på gatan, utan så här, som att de nästan var budbärare från någonting större som fick honom att så här, ta sig ur rutiner och vanor och välja att leta efter någonting annat. Så redan i Buddhas liv ser vi att döden är inte någonting abstrakt, utan det är någonting väldigt konkret, en erfarenhet ur Buddhas liv. Det är också en erfarenhet som vi har eller kommer ha i vårt liv. Det är också så att Buddha, när han gav sig av och beskrev sitt sökande, alltså så här, nu lämnar jag det här livet för ett annat liv, så kallar han det ju bland annat för sökandet efter det odöda, efter amrita. Så han såg döden och insåg att Det måste finnas någonting annat, någonting större, någonting mer meningsfullt än att vi bara försvinner. Och det var det han gav sig av i sökande efter. Och mer generellt tänker jag själv att döden som Dharmis tema blir intressant just för att det är det vi vet med störst säkerhet av allt. Har vi fötts så kommer vi att dö. Men det råkar också vara det som det verkar ske mest och störst undvikande kring. Om man tittar, kanske inte hos alla här, för vi har valt att titta på det. Men om man tittar på samhället. Var ligger bårhusen? Jo, längst bak på sjukhuset bredvid soprummet till exempel. Kan jag tala ur erfarenhet och säga. Det är liksom undanskuffat, dolt och så vidare. Det är så vi verkar funka som människor och därför våra samhällen också. Eller i alla fall det samhälle vi befinner oss i. Vi pratar helst inte om det. Om vi inte nämner det så kanske det inte händer. Det brukar jag säga på skolbesök med studieeleverna när jag pratar om förgänglighet och döden. Att, ja, men det är liksom en sorts här la 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 la. Alltså så här, om vi inte pratar om det så kanske just jag eller de jag älskar slipper. Så, det är helt bisarrt, men det är vad vi gör, många av oss. Det är också intressant tycker jag att det är inte jag som kommer dö. Det är någon annan, någon gång väldigt långt fram i tiden. Jag tänker att de här reflektionerna vi har ägnat oss åt en del hamnar ju in att så är inte fallet. Men det tror jag märker det med mig själv också. Det är inte jag. Det är någon gammal gubbe som kommer dö. Liksom. Och det är ju inte jag, utan det är någon annan. Så jag behöver inte tänka på det just nu. Ja, till exempel. Men som praktik, så precis som Monica var inne på en hel del igår, så är visdom och insikt territoriet för döden. Och visdom, insikt handlar om några olika saker, men jag tänkte lyfta fram två områden. Och det ena är ju att Buddha sa att visdom handlar om att se verkligheten så som den är. Inte som vi vill att den ska vara, utan så som den är. Och sen finns det ju den andra aspekten som är att minska lidande för oss själva och för andra. Så om vi börjar med att se verkligheten som den är, så är döden en del av den buddhistiska verklighetsbeskrivningen. Det är någonting som inte kan undvikas. Det är någonting som kommer ske vare sig vi vill det eller inte. Men ändå håller vi det på avstånd, många av oss. Så fokuset på döden finns ju med på alla möjliga håll och kanter i buddhismen. Och en av de mest centrala modellerna för just insiktspraktik, att titta på verkligheten närmare och se hur den faktiskt funkar, är de tre lakshana, eller de tre kännetecknen. I kinesisk tradition så ordet som används för lakshana kan betyda stämpel eller sigill. Jag tycker det är en så bildlig grej, så allting bär stämpeln av vissa saker, de här tre sakerna som jag ska nämna. Så allting bär stämpeln, kännetecknet, att det är förgängligt och föränderligt. För att saker är förgängliga, föränderliga, så kan de inte ge lycka ytterst sett. För de kommer ju upphöra och försvinna. Så därför bär alltså saker också stämpeln av otillfredsställelse och lidande. Eftersom att saker och ting är föränderliga och otillfredsställande, så har saker ingen substans. Saker är insubstantiella. De bär inte på någon sorts jag, någon kärna som är oföränderlig och evig. Så det är tre saker som Buddha hela tiden kommer tillbaka till. Så titta med de här glasögonen, ta på dig de här lakshana glasögonen, titta på världen och se om det stämmer eller inte. Och döden är ju särskilt kopplad till förgänglighet. Och varför då? Jo, men det är ju ett så himla tydligt exempel på att saker som har uppstått kommer att upphöra. Jag tänkte på det när jag skrev det här, att det är ju ingenting annat som är så definitivt, så ofrånkomligt och oåterkalleligt som döden. Och nu pratar jag liksom den fysiska döden, att vi kommer dö. Och då kan man ju kontrastera med andra saker som också är väldigt tydligt att de är förgängliga. vi lever i en relation, relationen slutar. Ja, relationer är förgängliga. Men det är ju faktiskt så att man kan bli tillsammans med sitt ex igen, eller hur? Eller någon annan. Eller så här, det är inte helt över för det. Vi kanske flyttar, men vi kanske flyttar tillbaka. Vi kanske till och med flyttar tillbaka till samma ställe eller samma ort. Arbete. Vi kan ju faktiskt sluta jobba någonstans, jobba med tre olika jobb och hamna på samma arbetsplats igen. Att så här, sånt som man också kan se som saker som kan leda till en sorgprocess eller ett uppbrytande eller så. Att det är inte lika definitivt som döden på något sätt. Det finns så här, livsgrejer som verkligen påverkar oss om de förändras. Men de är inte lika definitiva som döden. Hur gärna vi än vill så kan vi inte spola tillbaks och få tillbaks de som har dött. Men vi har ju också de andra två kännetecknen och döden går in även där. Så vad gäller otillfredsställelse eller lidande så är ju buddhismen så himla tydlig med att lidande uppstår när vi griper efter det som är föränderligt. Så om saker är föränderliga så är de på ett plan ogripbara och ändå griper vi efter dem. Det är liksom som att försöka fånga regnbågen eller någonting. Det går inte. Men vi försöker och vi försöker och vi försöker. Men det är ju inte bara så att vi griper. Det är ju också så att när vi inte vill ha någonting, när saker och ting inte är otrovärda, så gör vi motstånd istället. Jag tänker att det är väldigt, väldigt, det är väl där jag tänker att det blir så tydligt med döden. Så här, nej men vi vill inte. Då lägger vi ner en massa energi på att göra motstånd på alla möjliga sätt. Men det skapar bara mer lidande. Sen har vi idén om att i mig finns någon sorts inneboende, oföränderlig natur, existens, essens. Här inne, den är evig. Jag vet inte vad vi skulle kalla det. Själen är väl ett begrepp som kanske ligger oss närmast. I indisk tradition är det atman. Men Buddha pratade om anatman, icke-jaget, icke-självet. Eller snarare bristen på fixerat, oföränderligt jag. Och om vi då tänker oss att det finns någonting beständigt, men om verkligheten råkar vara sån att allting är obeständigt, så säger det ju sig självt att vi inte kommer vilja acceptera förändring, och definitivt inte förändring som innebär att dö och upphöra. Det finns någonting i mig som är större än att min kropp blir gammal och allt möjligt. Det vill vi ha kvar. Det håller vi fast vid. Liksom. Så döden finns liksom med i alla de här tre grundläggande kännetecknen på verkligheten. Sen har vi ju en beskrivning mer av hur sinnet ser ut. Och det här med minska lidande är det jag tänkte komma in på. Så man kan ta en närmare titt på och ducka på otillfredsställelse och lidande. Och vilken modell, om inte fyra ädla sanningarna, ska vi vända oss till då? Så den första ädla sanningen säger inte att allt är lidande, men att det finns lidande. Det finns fysisk smärta, det finns sorg, det finns allt möjligt som är otillfredsställande. Precis som det finns saker som är behagliga och gör oss lyckliga och är meningsfulla och så vidare. Så finns det lidande. Och den andra sanningen försöker beskriva orsaken, eller varför kommer det sig att det finns lidande. Och det mesta lidande kommer ju ur vår tendens att, precis som jag var inne på tidigare, gripa om eller trycka undan saker, upplevelser, identiteter, vad det än må vara. Den tredje sanningen säger rakt ut, det finns ett alternativ. Det vill säga att det går att förhålla sig med mer och mer frihet. Och den fjärde och sista sanningen säger, det här är vägen. Och presenterar den åttafaldiga vägen. Som vägen till frihet. Och i Triratna pratar vi kanske oftare om den trefaldiga vägen, och den täcker ju hela åttafaldiga vägen. Men den är lite mer koncis. Så vi har etik, meditation och visdom som tre områden att jobba på, förhålla sig till på ett skickligare sätt för att bli mer fri, helt enkelt. En annan modell, eller vad ska man säga, bild som Buddha använder, är den om den andra pilen, som några av er kanske känner till. Så han beskriver att när någonting händer oss, när vi tar in saker genom våra sinnesintryck, så har vi en direkt upplevelse. Det som vi tar in någonting genom våra sinnen, vi ser någonting, vi hör någonting. Så, det är en direkt upplevelse. Vad ska vi ha för exempel? Någon säger någonting till dig som väcker obehag. Jag vet inte om det var otrevligt eller om det var för sant för att det skulle gå att ta emot på ett bra sätt eller någonting. Det väcker ett obehag. Din spontana respons är så här, det känns inget bra. Det är den direkta upplevelsen. Den kan vi inte göra någonting åt, menar buddhismen. Att, ja, det händer. Och sen så pratar Buddha om att sen kommer vi själva och skjuter en andra pil. Och den brukar ofta manifestera sig i former av alla de tankar, känslor, berättelser, rättfärdiganden som vi gör för att till exempel göra motstånd mot det här obehagliga och personen som levererade det obehagliga vanligtvis också. Så väldigt tydligt, så här, någon trycker på mig, det var inte så himla kul, jag trycker tillbaka. Och det kommer ju oftast med ett himla surr i sinnet liksom. Men det är ju oftast inte bara en andra pil. Det är ofta så här pil 2, 3, 4. Alltså, ni känner säkert igen det själva från en massa situationer. Så båda de här modellerna, fyra ädla sanningarna och den här bilden med en pil och flera onödiga pilar, beskriver just hur vi själva bidrar till att skapa en massa extra och onödigt lidande hela tiden. Så traditionellt pratar man om tre sorters lidande. Så det finns en som är ducka-ducka. Så här, simpel, enkel, obehag, otillfredsställelse, lidande. Någon slår dig hårt, det gör ont. Jag tänker att i fallet med döden så är det väl till exempel, alltså den faktiska förlusten. Det är klart att det väcker lidande att någon som vi tyckte om inte längre existerar. Så den direkta responsen på det är ju på något sätt ofrånkomligen saknad och allt annat som följer på det. Men sen fortsätter listan med att det finns lidande beroende på förändring. Att vi gör motstånd mot förändring, det är det vi har varit inne lite på, skapa lidande. Och sen pratar vi också om existentiellt lidande. Att leva ett villkor att människoliv rymmer lidande. Jag antar att de flesta av oss är här just för att vi har känt att det finns någonting där inne, något litet vakuum som vi inte liksom lyckas fylla med prylar eller med status eller någonting annat, och så tänker vi att det måste finnas någonting djupare. Jag tycker det är intressant att det där grundläggande lidandet, det är ju där, men de andra är ju väldigt skapade av oss. Jag tycker att det blir väldigt intressant i relation till döden just. Eller det är mycket därför jag praktiserar kring döden. För att se så här, men det finns saker som jag inte kan göra någon skillnad åt. Med om person X som jag tycker om går bort, kommer det att göra ont? Det finns beskrivningar i Pali-kanon när Buddha beskriver och uttrycker saknad. Och saknad när två av hans närmaste lärjungar blir mördade faktiskt. Så det är intressant att se att även den uppvaknade uttrycker saknad, önskan om att de skulle finnas kvar och så. Det är helt mänskligt. Men han gör det inte till något jättesorgprojekt på det sättet som vi oupplysta kanske gör. Han har ett sätt att förhålla sig till det som ser verkligheten med klarhet. Så han är i kontakt med sin direkta upplevelse, men han stannar vid sin direkta upplevelse. Istället för att gå igång och tycka att allting är orättvis och bli helt plötsligt utsatt för världens hemskhet liksom, personligen. Utan han ser det som det är, tar in det som det är och stannar i det. Vad det innebär, det vet jag inte personligen. Men det är så det beskrivs i suttan i alla fall. Så nu har vi pratat en hel del om den fysiska döden, att vi upphör en dag. Och det är ju så att döden råkar ju bara vara ett så himla starkt och konkret exempel. Det är så det är, det är det som kommer hända. Men de tre kännetecknen, de fyra ädla sanningarna, den andra pilen, de belyser ju hur verkligheten är och hur den funkar. Och territoriet är, precis som nämndes igår kväll, andlig död. Och det är mycket större än den fysiska döden. Så även om den här retriten kan verka som att den handlar om Vita arkivet och ruttnande kroppar, så ur ett buddhistiskt perspektiv så är det väldigt mycket bredare än så. Så vad handlar andlig död om? Om det inte är en fysisk död utan en andlig död, så handlar andlig död om att släppa taget mer och mer av det här jag-projektet, ego-projektet som vi håller på med, och släppa också mer och mer på alla de begränsningar som det medför. Och det är ju någonting som vi måste utöva och träna oss i hela tiden och i alla aspekter av våra liv. Inte bara när det gäller att vi ska dö en dag eller att de vi älskar ska dö en dag. Åter tillbaka till Buddhas liv. Så är det intressant att se, han tillhör samhällseliten och han väljer bort det. Han lämnar också enligt vissa återberättelser sin familj. Han lämnar alla möjligheter till att upprätthålla just den typen av status och allt annat som hängde ihop med det liv som han hade ärvt. Så han lämnar det. Det är så himla talande också hur han rider ut från palatset med sin tjänare, kommer till en plats där han säger hej då till sin älskade häst, till den här tjänaren som har tjänat honom så väl, tar sitt svärd och skär av sig sitt långa liksom kungliga hår, byter kläder med en vandrande fattig person och ger honom sina dyrbara silkestyger och smycken och går in i skogen liksom. Det är ett väldigt konkret exempel på att släppa identiteter, status och allt möjligt annat. Sen träffar han ju andra andliga sökare och så blir han en del av en gemenskap och så tränar han i den, och snabbt så inser den här läraren som han har att han är på samma nivå som honom, så han erbjuder Buddha att få delat ledarskap om den här gemenskapen. Men Buddha känner att det finns mer än vad den här läraren kan ge, så han struntar i det, släpper möjligheten att bli andlig ledare istället för en världslig ledare. Och fortsätter, hittar en ny gemenskap, tränar i den, överträffar den här läraren. Den läraren inser det, säger du kan få ta över ledarskapet efter mig. Inte bara bli på samma nivå utan du kan få ta min ledarskapsplats. Och han inser att det fortfarande finns mer att göra, så han lämnar även den gemenskapen och en ännu högre möjlighet att bli en andlig ledare, eller vad vi ska kalla det. Så det är intressant hur han bara så här, som en orm fäller skinnet nästan, så han dumpar möjligheter eller identiteter till dåtid liksom, går vidare hela tiden. Och sen blir han ju sån här radikal asket och tränar tillsammans med fem andra asketer och kommer till den här punkten där han är nära döden och inser att det här funkar inte heller. Det funkar lika dåligt som palatslivet gjorde. Jag når inte sanning, mening. Jag ser inte verkligheten särskilt mycket klarare. Och han lämnar dem. Jag vet inte hur mycket ni minns av det. Men de är ganska tydliga med att han är en förlorare för att han lämnar deras praktik. Att han slutar, att han börjar äta. Då ser de på honom med avsky och så lämnar de honom. Han gör det ändå, trots grupptrycket. Och sen kommer episoden med uppvaknandet och allt annat som följer därpå. Jag tycker det är intressant hur många gånger han släpper och går vidare, släpper och går vidare. Så vad gäller hur vi kan syssla med andlig död, så ryms det återigen i trefaldiga vägen: etik, meditation och visdom. Så vad gäller etik, bara en sån enkel sak som att börja ta ansvar för sina handlingar och ta in andras behov också. Inte bara andras behov, men också. Bara det är ju ett sätt att andligen dö. Jag kommer ihåg när jag insåg att det nog var dags att bli vegan. Jag ville absolut inte bli vegan. Men det var en person på en retreat här som bad mig, som var ansvarig för maten, om vi inte kunde göra en hel vegansk retreat. Och jag bara ville inte. Jag ville ha min yoghurt och allt vad det var för någonting. Och så insåg jag att för retriten så får jag bara släppa det och låta det vara. Och sen kom jag hem efter retriten, tittade på något YouTube-klipp med någon duktig vegantalare. Och sen var det som att det var utan... Och jag kunde inte vända tillbaka personligen. Det bara tog stopp där. Jag kunde inte fortsätta bidra med min konsumtion till allt det lidande som följer på. Inte bara kött utan också mejeri och äggindustrin. Och jag ville ju verkligen inte. Jag ville äta min mjölkchoklad. Ost var svårare än mjölkchoklad. Men jag bestämde mig för att det är större än mina behov. Och för mig var det en av de så här tydligaste så här frigörande upplevelser i min praktik. Och jag har hållit på i snart 16 år. Att bara så här släppa mina idéer om vad jag är berättigad till. Och så här välja någonting annat. Så där ser vi hur etiken kan vara. Det var bara ett exempel bland många. Men vi har ju också en praktik i buddhismen av att bekänna, att faktiskt ta upp inför andra vi har förtroende för att vi inte har agerat lika skickligt som vi vill. Och tydliggöra att vi ångrar oss och att vi vill släppa det beteendet om det går. Att be om ursäkt för någonting vi har gjort, det är verkligen att dö andligen. För då måste vi verkligen ta ansvar. Vi måste även göra det så pass offentligt att vi tar upp det med någon. Med risk för att de inte förlåter oss. Och då kommer vi in på något annat, att förlåta. Det pratade vi om jättemycket på Angulimala-retriten förra året. Förlåtelse och att kunna gå vidare. Både förlåtelse mot sig själv men också mot andra. För vad händer när vi inte förlåter? Jo, vi har ett ofantligt makt, en ofantligt stor maktposition. Vi bestämmer oss för att sätta oss över och säga nej. Jag tänker inte förlåta dig. Det var som det var. Det var inget bra. Och så positionerar vi oss. Och när vi förlåter, då måste vi liksom släppa det där överläget på något sätt. Och säga så här, det gör inget, det spelar ingen roll. Vi går vidare nu. Så det är också ett exempel på andlig död kring det etiska. Sen finns det väldigt uttalade praktiker som lyfter det här insiktselementet. Och många av dem funkar som meditationsformer, meditationsövningar. Men många av dem, precis lika väl som reflektionspraktik, mer liksom aktivt reflekterande än att bara ta in. Så vi har pratat om de tre lakshana, tre kännetecknen. Igår gjorde vi de fem reflektionerna för alla. Att vi åldras, blir sjuka, dör. Att vi kommer behöva skiljas från det och de vi älskar. Och att våra handlingar har konsekvenser. Kommer tillbaka till dem senare idag igen. Sen har vi reflektion över de 12 länkarna som bland annat finns i livets hjul. Och ur ett insiktsperspektiv så brukar fokus ligga på särskilt kedjan mellan kontakt genom sinnesintryck. Den känsloton, behag, obehag, neutralitet som följer automatiskt på det. Och sen har vi då the gap, mellanrummet efter känslotonen. Där vi kan vara antingen reaktiva och gå in i våra gamla mönster. Vilket vanligtvis leder som i länkarna till begär eller motstånd och att vi griper om saker. Men det finns också möjlighet i mellanrummet att vara kreativa och välja någonting annat. Välja att stanna i den direkta upplevelsen, inte gå igång på samma sätt. Välja att agera annorlunda än hur vi brukar. Och där ser vi ju igen just kring till exempel etik, men också hur vi ser på världen, hur vi förhåller oss till världen. Att den där lilla serien av länkar gör ganska stor skillnad för hur vi fortsätter agera, hur vi fortsätter leva våra liv. Sen har vi sex elementpraktiken som Monica nämnde igår och som vi har haft en läsning kring. Så sex elementpraktiken handlar egentligen om att se vad är byggklossarna i mig. Okej, det finns saker som är jord, alltså fast. Det finns sånt som är flytande, vatten. Det finns värme. Eld och så finns det luft, särskilt den luft vi andas in och ut hela tiden. De här elementen gör ju att jag har en viss fysisk form och den finns lokaliserad i tid och rum. Den plats som just jag tar upp nu kan inte faxe också ockupera just nu. Det blir lite, ja, det kan ju vara skeligt, men det blir en krock liksom. Och sen har vi medvetandet som är intressant. Att i många andra elementlistor, om man tittar på andra kulturer och traditioner, så är det just fysiska saker. Sånt som finns i naturen, som finns i vår kropp. Men buddhismen tar också in rymd då, som är liksom någon sorts storlek, form och så vidare i rymden som vi tar upp. Och sen medvetandet. Att medvetandet också är ett element. Och sen tittar man helt enkelt på så här. Okej, de här elementen finns där ute. De här elementen finns här inne. Det råkar också vara så att vi tar hela tiden in och släpper ifrån oss elementen. Jag äter och på olika sätt gör jag mig av med det jag har ätit sen. Monica nämnde klippa naglar och fälla hår igår. Hudflagor är ett exempel. Så vi ser att det vi tycker är så himla fast här, det är ett konstant utbyte. Ett helt flöde hela tiden. Och vetenskapligt säger de ju att 7 år tar det innan vi på cellnivå är det väl har bytts ut helt och hållet. Så var 7:e år är vi 100% en annan fysisk varelse. Inte allt på en gång, men lite i taget. Så vi bara ser det här flödet. Men praktiken handlar också om att aktivt välja att släppa taget. Det är inte bara så här, jag är en del av universum. Utan också bara så här, jag identifierar mig med de här elementen. Kanske inte en och en i taget, men särskilt om man plussar ihop dem. Nej, men det här är jag. Så här, jag är summan av det här. Men vad vi gör är att försöka släppa identifikation, gripande. För det finns jordelement i mig, det är ingenting jag kan göra någonting åt. Det är här. Men vad är min relation till det här elementet? Och det är det vi jobbar med liksom hela tiden, att försöka slappna av, släppa, inte vara så himla gripande hela tiden. Och så gör vi det även med medvetandet till slut och ser att alla tankar, känslor, vanor och allting, det är också någonting som är föränderligt hela tiden. Det verkar också så att det finns en massa medvetande utanför just mig. Så det verkar finnas medvetande på något sätt i världen. Medvetande kan uppstå med rätt villkor. Och även det försöker vi släppa på mer och mer. Sen har vi de 4 påminnelserna som vi har tittat på. De som vänder eller vrider sinnet åt rätt håll, kanske vi kan säga. Så vilka har vi gått igenom hittills? Det dyrbara möjligheten i den mänskliga existensen. Förgänglighet och död. I morse hade vi karma, handlingar och konsekvenser. Och imorgon kommer vi till den sista som är samsaras brister. Att den här världen vi befinner oss i och det sinnestillstånd vi vanligtvis är i har en massa brister. Så vi måste söka mening någon annanstans helt enkelt. Sen kommer vi till det som frågades om precis innan här. Förruttnelseprocessen. Och det finns ju precis som frågan var inne på. Faktiska praktiker där man väljer att reflektera över att antingen någonting utanför eller sig själv. Liksom. I faser, stadier av att brytas ner. Det är en del av sexelementpraktiken vanligtvis också. Att man, precis som i dikten, säger hej då till elementen. Alltså så här, den dag jag dör, då kommer min kropp att förmultna. Jag kommer torka, jag kommer bli kall och så vidare. Att man så här ser just precis som i förruttnelse, reflektion eller meditation. Att det bryts ner, det går tillbaka till världen igen. Precis som det kom från världen kommer det tillbaks. Och med många av de här meditationerna eller övningarna så kan man få en känsla för att så här, insiktspraktik, det är något så himla specifikt och det är någon sorts högre undervisningar och så vidare. Men vi kan göra insiktspraktik i princip i alla praktiker. Så bara att titta närmare på andningen kan vara jättestark insiktspraktik. Den är ett så himla bra bevis på att allting förändras. Vi andas in och vi andas ut. Andas in, andas ut. Bara se hur det kommer och går, uppstår, varar, försvinner om igen. Vi kan också lägga fokus på faktumet att vi aldrig vet om vi kommer andas in igen. Det är en av de saker i sexelementpraktiken som jag tycker biter bäst på mig för stunden. Det är att så här, luftelementet, jag andas in, jag andas ut. Och en dag kommer det vara ett utandetag utan ett inandetag därefter. Och jag har inte gjort en anapanasati retreat själv, men jag vet att några här var på en och har varit på flera förut. Och det är ett helt block i anapanasati systemet som också kretsar kring förgängligheten och andningen. så vi kan titta på de här grundläggande meditationsövningarna ur ett insiktsperspektiv och verkligen se världen klarare. Metabhavana kanske man tänker så här, men det finns väl ingen insikt i det. Men jag tänker att det kommer tillbaka till det vi pratar om kring etik. Om vi väljer att släppa in andra som lika viktiga som oss själva, så släpper vi lite på oss själva. Sangharakshita pratar om metta som så här fullständig, det är inte ett direkt citat, men någonting i stil med så här total eller fullständig närvaro och medvetenhet om en annan varelse leder automatiskt till att vi känner en omsorg och så vidare. Och det gör vi ju genom att släppa lite på oss själva, se att andra, precis som jag, vill vara lyckliga, vill vara fria från lidande och så vidare. Så andlig död, bara några exempel. Men i det här praktiksystemet av olika områden för praktik som vi använder oss av i Triratna, så är andlig död en av dem. Men den går alltid ihop med andlig återfödelse. Så det är inte bara så att vi fokuserar på det här med död och att saker inte är som de verkar och upphör. Utan så fort det finns andlig död, så precis som Monica så fint var inne på igår, när någonting dör eller försvinner, så finns det utrymme för, tror jag du sa, eller någonting i den stilen, att någonting annat uppstår. Och så som vi pratar om det till rätten, så är det verkligen så fort det är andlig död, så öppnar det upp för andlig återfödelse, för att någonting nytt, någonting mer kreativt, mer meningsfullt kan få ta plats. Och där kommer sådana saker som vördnad och puja in, att öppna sig hela tiden för någonting som är större, oavsett om vi förstår det eller inte. Vad har vi mer? Föreställningsförmåga är någonting som lyfts fram. Så man kan till exempel föreställa sig att man sitter med Buddha när man mediterar till exempel. Bara vara i närvaro av ett medvetande som är större, mer vaket än vårt nuvarande. Konsten används ju ganska mycket i Triratna som ett sätt att öppna upp för det där som är bortom koncept, bortom begrepp. Så jag tänkte gå in lite mer på hela grejen med livet efter döden, eller vad händer efter döden. Släppa lite på faktiska praktiker i sig och titta mer på vad säger den buddhistiska traditionen om vad som händer sen. Så vi har varit inne lite på tidigare den här medelvägen i buddhismen, och ibland så pratas det ju om den som om det var någon sorts svensk lagomhet eller någonting. Att det alltid handlar om att hitta den så här precisa balansen mellan saker. Men i Dharma så är medelvägen ganska specifik. Så det handlar i princip alltid om att undvika extremerna nihilism och eternalism. Att saker bara upphör och att ingenting är värt någonting eller betyder någonting. Och att vi kommer... att det finns någonting fast och evigt och att det kommer finnas för alltid på någon evig plats till exempel. Och det kommer tillbaks i både etik, meditation och visdom. Och det är medelvägen däremellan som buddhismen pratar om. Och hinner inte gå in jättemycket på alla exempel på det. Men det får också konsekvenser på vad buddhismen och vad Buddha sa om vad händer sen. Så om det inte är så att när kroppen dör, då dör hjärnan och då slocknar lampan och så var det klart, som är den nihilistiska extremen, eller att någonting, det finns något litet ljus i mig som är evigt och oföränderligt och det kommer att hamna i himlen eller i paradiset. Vad är ett möjligt mellanläge kan man ju fråga sig. Och Buddha använde själv termen punarbhava, så bhava känner vi igen från metabhavana, men i det här fallet ligger det närmare grundbetydelsen att vara eller bli. Så, och punar är igen, så återblivande är den ordagranna termen som Buddha använde. Vi pratar ofta om återfödelse. Så det är inte så att vi bara försvinner, men det är inte heller så att prasadacharin, precis så som jag är, blir någon annan eller någonting nytt. Vad är det då? Vad återföds om det finns någonting som gör det? Och då är vi åter tillbaka i anatman, icke-jag, icke-beständigt jag. Jag tror att det är värt att titta på vad är det Buddha negerar. För vi kan ju ha en massa idéer om vad det innebär att jaget eller egot ska negeras. Men Buddha rörde sig i en kontext som var hinduisk. Där man pratade om ett väldigt tydligt jag, atman, själen. Och i många hinduiska traditioner så tittar man ju på det som att det är evigt. Det är också, det kommer från någonting större, troligen gudomligt. Oavsett vad vi gör, vad som händer med vår kropp och så vidare, så är den obefläckad, oförändrad och så vidare. Och när vi sen dör så fortsätter själen eller jaget eller atman vidare. Ibland beskrivs det till och med som att det är som när vi byter kläder, så byter själen kropp. Så det är väldigt tydlig identitet mellan existenser. Det är någonting som oföränderligt hoppar vidare nästan. Och även om kristendomen till exempel inte har den idén om att det fortsätter i någon kedja, så är det lite samma tanke. Så här, någonting av oss åker upp till himlen eller hamnar någonstans där nere där vi inte vill vara, och så spenderar vi resten av evigheten där. Det finns säkert en massa olika teologiska idéer om exakt vad det där innebär, men det är ju grundtanken så som jag i alla fall har snappat upp den. Så de har ju sina likheter. Så det är det Buddha negerade. Så han negerade ju inte faktumet att vi existerar. Så vi finns ju här. Här sitter jag och pratar och där sitter vi och lyssnar. Och som jag sa, om jag kolliderar med faxet så märker jag det. Och det kanske gör ont om det är lite för hårt och så vidare. Men det är den här fixerade, eviga, oföränderliga kärnan som Buddha är inne och negerar. Så Buddha pratade ju också om jag och min undervisning och allt möjligt. Liksom. För ur ett empiriskt sätt, alltså, som vi upplever världen, så ja, men här är vi och vi funkar. Men vi överidentifierar oss med de processer i förändring som råkar vara jag en stund i världens historia. Vi griper om processerna som om det fanns någonting bakom processerna. Så vad kan då fortsätta, är väl följdfrågan. Så om vi redan är en process i livet, om det inte finns någon sån där evig själ nu, vad kan hoppa vidare? Om vi bara är processer, vad fortsätter? Och buddhismen beskriver det som att just medvetandet har en väldigt central del här. Så det finns i oss som ett av de här elementen någon sorts ström av medvetande. Så medvetande är en del av vår varelse, av vår process, precis som kroppen är det. Och den här medvetandeströmmen bygger ju till stor del, utgörs till stor del av vanor och beteenden. Så det är därför karma blir så centralt också. Alltså, det är som att propellen på något sätt i medvetandet är att vi agerar, reagerar mer eller mindre skickligt hela tiden. Och det är den här medvetandeströmmen som buddhismen menar fortsätter bortom det här livet. Så det är ju ingenting evigt som fortsätter vara evigt i någonting annat. Utan det är som att det här är en process. Och det är en process som är föränderlig nu, och det är en process som fortsätter vara föränderlig bortom den här kroppen och det här livet. Jag vet inte exakt hur det här funkar. Jag förmedlar mer det buddhistiska perspektivet. Men det är någonting med medvetandet som fortsätter bortom det här. Men det är ju inte sant, om vi aldrig är eller aldrig var någonting fast och beständigt, då kan ju inte någonting sånt fortsätta. Och det är därför jag tänker att just så här, reinkarnation och återfödelse ibland blir lite missvisande. För det låter ju då som att Linnea blir Olle som blir Stina. Att det liksom är verkligen någon sorts identitet mellan liv. Men buddhismen beskriver det snarare som att det är kontinuitet mellan liv, inte identitet. Så det finns någonting som fortsätter, men det är inte jag som fortsätter. Precis som jag inte egentligen är så som jag tror att jag är nu, så är det inte jag som blir någon annan. Men det här medvetandet och mina val och beslut och hur jag har levt mitt liv följer liksom med vidare. Så det finns en effekt från det här livet till nästa, även om de inte är identiska. Och den traditionella liknelsen som jag gillar ganska bra själv för att så här komma bort från alla ord och all metafysik. Om man har ett ljus som brinner så tänder man ett annat ljus med den lågan. Så är det exakt samma låga? Så, nej, jag skulle inte hävda det i alla fall. Är den helt unik och oberoende av den första lågan? Nej, men det är den ju inte heller. Och det är där någonstans i det så här spänningsfältet, eller vad man ska kalla det, som man kan här, försöka, där kan man reflektera över. Så, aha, det är inte identiskt, men det är inte oberoende heller. Och det är lite så man tänker på medvetandet mellan liv också. Och i ett sammanhang som det här, där vi är västerländska buddhister, så brukar följdfrågan vara, måste man tro på det här för att vara buddhist? Måste jag? Jag vill inte. Kan det vara. Och jag vet ju precis lika lite som ni vet om vad som händer sen. Jag har inte haft någon grandios vision av exakt hur det kommer vara sen. Men jag är personligen väldigt öppen för det här. Jag tycker att det känns mer troligt än att det slocknar. Det känns också mer troligt än att jag kommer finnas så som jag är någon annanstans. Eller i någon annan kropp. Så jag tycker om balansen i den här medelvägen som Buddha presenterar. Och den här undervisningen om återblivande, återfödelse, är en väsentlig del av alla buddhistiska traditioner och skolor historiskt. Vilket för mig är någonting som gör att jag tänker att så här, ja, men vem är jag? Och tänka att det nog inte stämmer. 2500 år av buddhister, en hel del av dem troligen uppvaknade, har fortsatt att undervisa det här. Varför skulle de göra det om det inte stämde, när de är så himla in your face med en massa andra sanningar liksom? Det finns ju samtida buddhistiska skolor som är liksom uppkommit nu de senaste årtiondena, av till exempel sekulär buddhism, som väljer att ta bort det här blocket och säga att det nog inte är så att vi återföds. Men Sangharakshita fick frågan, vilket jag tyckte var väldigt intressant, om vad han tyckte om sekulär buddhism och faktumet att de inte tror på karma och återfödelse så som den traditionella buddhismen vanligtvis pratar om den. Och Sangharakshitas svar var att jag kan inte pussla ihop eller konstruera en buddhism som funkar i sin helhet utan det här. Men om någon annan går tillbaka till Pali-kanon och försöker hitta en sån buddhism, så står det ju dem fritt liksom, att försöka. Men jag tänker inte försöka. Jag tror inte att jag skulle mäkta med att lyckas få i pusslet att gå ihop om vi plockade bort de pusselbitarna. Och det betyder inte att det är sant. Det betyder det för mig bara ett så här, en intressant tankeexperiment. Så här, vad händer om vi plockar bort den aspekten? Vad händer då? Vad blir kvar av buddhismen? Och vissa kanske tycker att det finns mycket meningsfullt kvar. Jag skulle personligen inte tycka det. För mig är det en del som känns självklar. Men Sangharakshita svarade på en fråga någon gång, bara för att ge lite kontext om vårt sammanhang och vad som förväntas och inte i termer av det här. Så tror jag att han fick frågan, måste man som ordensmedlem, var då frågan explicit, tro på eller vara övertygad om att återfödelse är det som gäller? Och så säger han att det måste man inte alls för att vara ordinerad i våran order. Men han säger att han utgår ifrån att man väljer att fortsätta vara öppen för möjligheten. Jag tycker det är en väldigt bra approach. Jag tycker att det är en bra approach oavsett om man som jag redan är ganska övertygad om att det nog kanske är så. Så bara att fortsätta vara öppen för att vi faktiskt inte vet exakt. Men det kanske är så. Och vad händer om jag lever mitt liv som om det vore så att mitt medvetande fortsätter ha konsekvenser för en annan existens någon annanstans efter mitt liv? Det gör i alla fall att jag blir mer mån om att vara etisk till exempel. För tänk om det får konsekvenser för ett annat liv någon annanstans. Och hela det här området med återfödelse leder ju också till en av de grejer som gör att döden blir viktigt. För då blir inför döden och förberedelse för döden helt plötsligt helt centralt. Om det här medvetandet ska fortsätta bortom, vad kan jag göra för att underlätta den transitionen till någonting nytt? Det blir så att sinnestillstånden är jätteviktiga. Det finns till och med, som vi pratade om på Angulimala-retreaten, en särskild kategori av karma som heter nära döden karma. Så vad vi befinner oss i för sinnestillstånd när vi går bort kan påverka den här transitionen till en ny existens. Så det är lite så här, vad vi blir, vad vi tänker på, vad vi låter vårt sinne vila vid, ofta kommer forma den vi är. Det gäller ju på kort sikt, men också i det här perspektivet på lång sikt, det påverkar bortom det här livet. Så det handlar ju till exempel om sådana saker som att när vi är döende, att innan dess ha så lite ånger som möjligt. För ånger tenderar att bli någonting som genererar oro eller så. Och om det är tillståndet vi är i, om vi inte har fått släppa taget om så här, saker vi ångrar eller hunnit säga förlåt och allt det där vi pratade om tidigare, så är det ju, vet vi ju av forskning, att det är sånt som folk som ligger inför döden tänker på. Det är det som blir starkt. Så kan vi leva vårt liv, kan vi be om ursäkt nu när vi lever istället för när det är dags att lämna det här livet till exempel. Och då kanske vi kan vara mer stilla, mer förnöjsamma och så vidare när det väl är dags att släppa det här livet. Så vissa traditioner av buddhism lägger ju jättemycket tyngd och vikt vid alla detaljer kring det här. Så tibetanska dödsboken och tibetanska döds- och livsboken har ju nämnts några gånger här under helgen, har jag hört. Och där finns det ju, särskilt i tibetanska döds- och livsboken, en massa tips och tricks på hur man kan hjälpa andra som dör och hur man kan förbereda sig själv och om man ligger för döden, vad gör man då? Och det finns en massa bra litteratur om det. Men det finns några generella gemensamma nämnare i buddhismen generellt. Så man pratar en hel del om miljön för den eller oss själva när vi dör. Är det en behaglig miljö? Finns det saker som pekar mot de här viktiga sakerna för våra liv? Så här, finns det, om man är buddhist, finns det liksom någon sorts avbildning av någonting som har med tre juvelerna att göra till exempel? Så finns det någonting som påminner en om det som är viktigast? Är ett exempel. Att det inte är stökigt och bökigt kanske, så man kan få lite stillhet om det är möjligt. Att möjliggöra praktik också, antingen för sig själv, att faktiskt använda tiden innan man dör till att praktisera. Det är ofta så i många traditioner att munkar och nunnor åker till de som är döende och leder dem i meditation. Det är ganska vanligt att det är det de blir ombedda att komma och göra, recitera, meditera tillsammans. Och det påverkar miljön också såklart. Atmosfären i rummet påverkas ju såklart av att praktisera tillsammans. Starka känslor tas upp. Det här är jätteintressant. I många traditioner så säger man att om du är sörjande vid någons dödsbädd, gå därifrån. Om du sitter inte där och hulka och så vidare. Var inte för uttrycklig i dina sorguttryck. Och det låter ju kanske så här jättekonstigt. Men det handlar ju om att om den här personen håller på, om det bästa är att släppa taget. Om släppa taget är det som kan, eller så här, det finns till och med texter som säger att i dödsögonblicket, om du verkligen släpper taget, så är det så att du kanske faktiskt frigör dig helt från det här kretsloppet av liv och död. Det är så här, det är ett sånt ögonblick liksom. Och om du har då anhöriga som du bryr dig om och som du också faktiskt har ett gripande kring, som inte kan släppa dig, så ja, ni kan ju tänka själva vad det genererar. Ja, då håller vi ju fast mer vid livet än vad vi släpper taget. Det tycker jag är jätteintressant. Ja, men då kanske man ska gå ut och samla sig och komma tillbaka igen. Sen måste man ju kunna uttrycka sorg och så. Men jag tycker det är ett intressant perspektiv. Så vad får mina handlingar i rummet för konsekvenser för den som är på väg bort? Sen när det väl har skett och personen i fråga, vem det nu är, har dött, så finns det olika tankar om hur länge man ska låta kroppen vara. Jag tror att i tibetansk tradition är det typ 7 dagar optimalt. I svensk sjukvård är det nog inte så uppskattat, skulle jag gissa. Men det finns olika idéer om hur många timmar eller dagar man ska låta den vara. Men en grundtanke om att vi vet inte hur lång tid det tar för medvetandet att fortsätta liksom. Och om vi bökar och stökar med kroppen så kan det också påverka. Det finns ju vassa berättelser om så här nära döden upplevelser där folk upplever att de så såg kirurgerna jobba på en och sen kom tillbaks liksom och så blev väckta och kan återberätta exakt vad de gjorde och så här bara, men det var ingreppet vi sysslade med, det stämmer så här. Och om det nu är så att det är någonting liknande när vi går bort, det här är bara tankeexperiment. Och så här, vi är fysiskt döda, medvetandet hänger kvar lite. Det låter ju jättespokigt det här, men tänk er bara tanken. Och så håller de på och bökar och stökar och börjar hålla på att byta om på en, och så får man se sig själv naken bland en massa människor. Ja, tänk bara tanken liksom. Så, ja, nej men vänta, vad håller ni på med? Det är min kropp. Ja, precis. Och då är det inte frihet att släppa taget igen. Då är det gripande och engagemang i allt möjligt. Så det är också ett sånt där generellt råd som ofta finns. Så jag ska börja avrunda. Och några olika dharmiska perspektiv på döden hoppas jag att jag har gett. Men någonting som jag vill avsluta med är att vi måste komma ihåg att allt det här ryms i en större kontext. Så vi pratar om det här praktiksystemet till exempel. Och Triratnas praktiksystem är ett sätt att se till att vi har en kontext som verkligen är heltäckande. Att vi jobbar med att integrera oss och samla oss till exempel genom i meditation, uppmärksamhetsutmaningen, att vi har metabavarna som ett uttryck för positiva känslor. Och sen har vi andlig död, andlig återfödelse som vi har pratat om. Och sen har vi den femte som måste genomsyra dem alla, som är en sorts öppenhet, mottaglighet. Och särskilt i början av retreaten ledde jag ganska mycket kring det. Bara sitt, släpp taget, var inte på väg någonstans, slappna av. Och de fem områdena ger potentiellt en bred, en stadig, men också en möjligt fördjupad praktik. Och det pekar emot att döden praktik måste rymmas i en kontext. Så anledningen till att vi gör metabavarna på morgnarna är ju för att verkligen få in positiva känslor. De andra brahmaviharorna, som jag sa i början av retriten, är jätteviktiga. Ja, att prata om det här utan medkänsla för oss själva, medkänsla för varandra i det vi har gått igenom eller vad vi reflekterar över. Ja, jag vet inte, det känns inte attraktivt för mig överhuvudtaget. Sen har vi fler brahmaviharor som är jätteviktiga. Med glädje, att när det väl är positivt, att verkligen låta det få vara det och inte fastna i negativa sinnestillstånd av avundsjuka och allt vad det är. Jämnmod har ju kommit upp i morgonpudjan varje morgon här också. Att kunna ta verkligheten för vad den är utan att fastna i motstånd eller gripande. Och alla de här sakerna behövs liksom för att kunna ha ett nyanserat och hjälpsamt sätt att prata om döden, se på döden med mer klarhet. Och så råkar det ju också vara så att de här positiva sinnestillstånden, de är ju helt avgörande för att inte hamna i nihilism och i pessimism. Och i våran kultur tror jag att vi har mer risk för att tippa över åt det hållet än åt det eternalistiska i ett sekulärt samhälle som vårat. I ett materialistiskt samhälle som vårat så ligger ju det närmare till hands att tippa ditåt. Och då tänker jag att positiva känslor är en ganska bra motvikt. Och förgänglighet är ju inte bara död, förfall, förlust. Förändring är ju exakt det som gör praktiken möjlig. Utan förändring är inte potential möjligt. Utan potential, ingen buddhism. Så vi måste hela tiden komma tillbaka till det. Så metta är en grund. Förändring är inte bara negativt. Det är exakt det som gör att all den här friheten vi vill åt är möjlig. Om vi vill. Och utan förändring, ingen utveckling. Utan utveckling, inget uppvaknande. Så här, hela den buddhistiska vägen bygger ju på att saker och ting är föränderliga. Och det finns någonting starkt och positivt i det. Att vi inte glömmer det när vi pratar döden, döden, döden hela tiden. Och så tänkte jag sluta med en dikt som jag i princip läser på alla begravningar jag håller. Det är en dikt av Birger Franzén som kretsar kring döden, särskilt sorg, men också har en positiv sida. Det går aldrig att gå runt omkring då sorgen möter oss på vägen. Bara gå rakt igenom, rakt igenom. Detta är den enkla visdom jag vill lägga i din hand. Och innerst inne vill sorgen oss bara väl på sitt sätt, fast vi har svårt att förstå. Men jag tror den vill bana väg för glädjen. Bortom natten finns alltid en dag. Bortom molnen finns alltid en sol. Bortom smärtan finns alltid en fröjd. Det går aldrig att gå runt omkring. Bara rakt igenom. Rakt igenom.